Det är fredagen den 6 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja visst, så är det. Fredagen börjar långsamt övergå i dunkelblå kvällning över skymningslandet. Skuggorna blir långa och de krympande driverna i dikesrenen får åter skarpa kanter. Och det är ju just då vi brukar anlända till poddappen. Lika säkert och pålitligt som att Greider kommer att sitta i public service-soffan också nästa vecka. Lärkor och finkar och traner är i full färd med att återbefolka skogar och våtmarker. Snödroppar, vintergäck och krokus reser sig karskt ur den vinterbruna mullen. Termometern når tvåsiffrigt och helt snart är det dags att sätta segel och mellan ruskprick och alfågel letas in till Dalarö för att hämta upp Karlsson. Skymningslandet kikar försiktigt ut ur vinteridet, klipper med ögonen lite förvirrat mot vårljuset och konstaterar att det är bra bökigt där ute i världen, men att vi numera faktiskt är en del av den här världen och beredda att dra vårt strå till stacken. Så vi sätter våra klockor på ringning, vi bokar våra möten, vi jobbar våra skift. Vi låter den svenska konkurrenskraftens järnhårda näve slå mot de globala marknaderna. Och vilar inte förrän det är sen fredag eftermiddag och det är dags att åter mötas upp vid delikatessdisken på ICA Maxi. Vasalopp och mordminnesdag är avklarat. Vi rullar vidare i fastetiden. En bit där framme lockar april och påsk och hägg och syren och rubbade flankstekar och munter gamman kring förortsgrillarna. Men där är vi ju inte riktigt ännu. Vi har en bit kvar av den där blekvita mellanperioden som heter mars kvar. Men den ska vi nog klara av tillsammans. Med mig för att klara av just det har jag som vanligt låtit budkavel gå runt och vårdkarsar brinna i natten för att båda upp det mesta och det bästa från ledarredaktionen. Just idag i form av Tove Livendal, Paulina Neuding och Peter Wemblad. Varmt välkomna!
Tack så mycket!
Tack!
Samma gäng som förra veckan, jag tänker lite som Lars Tommy. Har man Turbo, Linderot och Sidlet stannar på plan, varför gör några byten? Eller ser du Paulina? Hade Mattias varit här hade han skrattat, men nej.
Hej på dig. Tänker febrilt.
Hej på dig Paulina.
Hej.
Är du en sån där som börjar kvickna till så här på förvåren?
Ja, alltså det är ju väldigt trevligt.
Och allergiplågan, slår den mot dig? Eller är du rödögd av andra skäl? Är du alltid så? Ser du alltid ut så här?
Ja.
Tove, hur är det på din kant?
Tack, det är mycket bra. Jag har precis kommit in ifrån ett möte med vårsolen och det är faktiskt något alldeles enastående.
Det är det verkligen. Du, igår var det ju första torsdagen i mars. Jag satt för mig själv här på redaktionen och kollade efter marsipantårtor. Men där kunde jag ju sitta tills fan kom och avlöst mig. Det dök inte upp någon marsipantårtor.
Nej, jag tror inte vi har någon smålänning på redaktionen.
Peter, är du bekant med den här fåniga seden?
Jag är bekant med den, men jag är inte smålänning.
Nej, och du fördömer den också, misstänker jag.
Jag har en aura av att fördöma den.
Det var ju så, det här var en så här Facebook-grej från så här 2010-talet. Smålänningarna ville skoja med sin dialekt. Och så var det då, första torsdagen i mars ska man ha marsipantårta. Alltså, det är ju en så här typisk 2010-talsgrej, tycker ni inte det liksom?
Ja, fast det är ju väldigt trevligt. Jag tog en bild igår på vetekattens disk på centralstationen där det låg fyra små marsipantårtor och bara glänste.
Okay. Jag skulle vara beredd att äta en marsipantårta, absolut.
Nu går samtalet åt helt annorlunda håll. För mitt manus så står det så här att jag vill prata om att 2010-talet var ju på många sätt ett väldigt obehagligt decennium. Alltså det var ju, det kan vi ju säga nu när det är över. Det var ju liksom inte bara Annie Lööf, det var ju liksom lågräntepolitik, det var Solsidan och så vidare. Det var inte bra. Peter, du förstår vad jag menar.
Ja, men jag satt faktiskt precis och tänkte på Annie Lööf. Alltså det är liksom, ja, nu är ju Annie Lööf smålänning, men det känns, man tidsmässigt så känns det första torsdagen i mars och Annie Lööf, det är liksom,
det är tiotal.
Det hänger ihop.
Ja, och vi är förbi där.
Det är förfluten tid.
Annie Lööf siktar in sig med en marsipantårta likt en torped för att slå ut semmeltraditionen. Hur känner du för det?
Det är ett angrepp på allt som är svenskt.
Peter, du pitchar för Visit Gotland att de ska uppfinna gout-typ. Det är en sandstensbulle som man funnit sedan romersk järnålder. Almedalstorskarna kan sedan köpa den som tesmak på Hästgatan. Vad tror du om det?
Ja, det låter fantastiskt. Vilken affärsman du.
En tramsak till har jag. Peter, jag har fått mitt ex nu av äldreomsorgen i övre Kågedalen som är ju nu utgiven igen. Så det går att få tag på. Återigen.
Jag är avundsjuk.
Ja, för du hade text från en av de första upplagorna, va? Du blev tonig på Hade.
Och, Och lånade ut det och har glömt bort till vem?
Ja, jag har ju inte läst den än, men det ska jag göra nu faktiskt. Så det kan jag tipsa alla att den finns alltså åter i lager Vertigo förlag.
Har det är inte så att du har lånat den av Peter.
Man ska aldrig låna ut böcker eller låna.
Man ska aldrig, framförallt aldrig låna böcker. För man
det är bara besvär och det, är liksom, det kostar så mycket energi att hålla på att lämna tillbaka och hitta och sådär. Det är aldrig värt det.
Nej. Så försöker någon låna ut böcker till er, säg nej. Säg hänvisa till bibliotekstök eller vad man.
Och ett obetalt reklamtips, antikvariat.net.
Ja, det kan man ta.
Just det.
Det var inte så mycket trams det där, det var ju seriöst. Men vi ska ändå dra igång, eller vad säger ni?
Ja.
Då ska vi börja med den stora politiken ute i världen. Och då får vi då förstås bli betydligt allvarligare. I helgen inleddes ju ett nytt krig. Israel och USA angrep Iran. Och det var ju den första vågen i lördags. Det riktades mot den politiska ledningen i Iran. Och högste ledaren, Ayatollah Ali Khamenei, dödades. Khamenei helt enkelt. Och därefter har attackerna fortsatt mer eller mindre oupphörligt. Också sjöstrider har förekommit. En iransk fregatt har sänkts av en ubåt. Det är faktiskt den första liknande händelsen sedan 1982 i krigshistorien. Iran har svarat, som ni vet, genom att skjuta vilt omkring sig. Man har skickat drönare och ballistiska robotar och kryssningsrobotar mot, som jag kommer ihåg allt nu, Bahrain, Kuwait, Dubai, Arabemiraten, Saudi, Irak, Jordanien, Cypern och till och med Azerbaijan var det väl senast. Samtidigt Israel också.
Turkiet alltså.
Och Turkiet också. Målen i Gulfen då har varit huvudsakligen amerikanska baser, men även civila mål har träffats. Det mesta av de iranska attackerna verkar nedkämpas, men en hel del har gått igenom och orsakat stor oreda runt om i regionen. Tove, jag ska börja med dig. Vad tycker vi om den amerikansk-israeliska attacken på Iran?
Ja, jag tycker flera saker samtidigt och jag har skrivit om det också. Det finns ju väldigt skäl att bara hoppas att det ska kunna bli något annat i Iran, och då var det helt nödvändigt att få bort innevarande det styre som nu har tagits ut. Men sen är ju också frågan vad som kommer sen, och problemet med det som är det problematiska med attacken från USA, man kan ju hävda att Israel bedriver försvarskrig. Det tror jag alla kan förstå. Men USA gör ju med det här, riskerar ju med det här att utmana det som är liksom den här idén om hur stater ska förhålla sig till varandra. Och ja, min poäng som jag hade i texten var att man måste löpa linan ut. Det vill säga att man har ju också skiftat i motiveringen till det här kriget. Vilket gör att man får inte känslan av att här har man en genomtänkt idé som man ska fullfölja. Och när man först talade till det iranska folket och sa att vi kommer att försöka plocka ut ledningen och sen är det upp till er, så är det ett erbjudande som är till retoriken väldigt snyggt, men i praktiken så är det ju att lämna det iranska folket i händerna på de som är beväpnade. Och det är för mig då problemet, att det inte är så att man säger att vi ska se till att nu göra vad vi kan för att hjälpa det iranska folket till en bättre tillvaro. Mm.
Det finns massor att prata om, vi ska beta av här. Fortsätt med Tove bara. Det här med att kriget då, enligt i alla fall samstämmig expertis, är ett brott mot folkrätten så som den faktiskt ser ut. Hur stort problem är det?
Ja, det skapar i alla fall frågor och diskussion. För det återigen det där med prejudikat, att det finns ju en mängd dels är det ju, hur ska man reglera förhållningssättet mellan olika länder? Och där har vi ju andra konflikter i världen som där vi tycker entydigt att nej, man ska låta bli att intervenera i andras länder. Mm. Sen är det ju det, vilket jag kan verkligen förstå, att den ger ju inget skydd till. Jag menar, vi såg vad som hände i Iran i början av januari. Och så att här, så att de som nu säger att vi behöver diskutera folkrätten har ju rätt i det, att många av de institutioner och regler vi har skrivit gemensamt, de är ju skrivna i förfluten tid, saker och ting ändras, vi lär oss nya saker, och då finns det anledning att också diskutera hur vi ska förhålla oss till det. Men i grunden så är det ju så att vi behöver sträva efter en ordning. Dels där länder följer och respekterar mänskliga rättigheter, men också där man inte gör anspråk på att styra andra länder.
Vi går vidare till övriga. Peter, jag vet att du har skrivit en text. Den är inte publicerad än, men den är mycket intressant. Vad är det för vinkel du lägger på den?
Jo, idag
är publicerad.
Jo, den är publicerad.
Ja.
Ja, hur ska man sammanfatta det? Med tanke på hur svårt det hade att skriva så är det svårt att sammanfatta.
Det tog typ 2 dagar eller så, va?
Ja, men man kan väl säga så här. Jag har ju lite svårt för de här liksom folkrättsbesvärjelserna. Alltså här, vi har ju att göra med ett land som har sen i snart 50 års tid har satt i system att skita högaktningsfullt i allt vad folkrätt heter. Inte bara den meningen att man har förtryckt sin egen befolkning, utan att man har lagt sig i, ja, men man har liksom försökt att förgöra Israel, man har stöttat proxymiliser i massa andra länder, man har lagt sig i Europas interna angelägenheter och försökt att diktera vad, hur vår yttrandefrihet ska vara utformad, hur liksom gett svenska, ja, men jag kan hålla på hur länge som helst. Så att jag tycker att folkrättsargumentet är svagt. Alltså jag förstår, i ett juridiskt seminarium kan man säkert komma fram till att det här bryter mot folkrätten. Men utan jag, då är jag liksom mer bekymrad över just så att vad är planen, vad kommer det här mynna ut i? Men jag tycker att det som min poäng i texten är att de här folkrättsargumenten, liksom farhågorna för att saker och ting ska eskalera utom kontroll, alltså det ligger mycket i dem, men samtidigt vill man åstadkomma förändring, vilket vi ju vill, så alltså vi vill inte ha den här iranska regimen, den är ett hot också mot oss. Alltså man åstadkommer inte förändringen med mindre att man tar risker, att man skapar oförutsägbarhet. Mm. Alltså Irans styrka har ju mångt och mycket, precis som Ryssland, det var för Ryssland tidigare, att de har alltid vetat exakt hur vi reagerar, att liksom varje gång man överträder en gräns så kommer det liksom de här diplomatiska fördömanden, det blir lite uppsträckningar, ytterligare någon sanktion, men aldrig någonting, det är alltid bara reaktioner, vi tar liksom aldrig initiativet själva.
Precis, jag ska snart släppa in Paulina, vi ska bara då repetera för lyssnarna, för det är ju något sånt där som jag, en bakgrund som bör kanske nämnas oftare, det är ju det att Iran har ju haft sitt sikte inställt på Israel under mycket lång tid, man har ju en officiell klocka som tickar ner i huvudstaden då mot ett speciellt år då Israel då ska försvinna, och då inte betyder det att man ska ha regimskift i Israel eller att Israel ska besegras under krig, utan helt enkelt upphöra som nation. Och man har ju då i praktiken arbetat genom att finansiera, vägleda, utrusta, rådgöra med helt enkelt ombud både i Gaza och i Libanon som bedriver krig mot Israel, och även den syriska Assad-regimen och rebellerna i Yemen var ju del av den så kallade motståndsaxeln. Vi släpper in dig, Paulina. Vi har ju hört lite här. Tove är ändå lite bekymrad över folkrätten. Peter säger att den kan ifrågasättas. Var landar du här någonstans?
Alltså, syftet med folkrätten har aldrig varit att det ska vara så att civiliserade stater inte kan göra någonting medan ociviliserade stater kan göra precis vad de vill. Och jag menar, vi har ju pratat om allting som Iran gör. Bara det här att de använder Sveriges absolut värsta kriminella som har terroriserat vårt land på ett fruktansvärt sätt, använder dem till att begå våldsdåd i Sverige. Det är ganska sensationellt. Och det är så här, i Sverige har vi konstaterat, okej, det är ingenting vi kan göra åt saken. Det är inte så mycket att prata om. Men det är en väldigt stor, en väldigt sensationell sak. Likaså, jag menar, titta på Libanon. Libanon har inte alltid varit i det tillstånd som det är idag. Men det är alltså nu för första gången efter det här, en bit in på det här kriget, så säger Libanons premiärminister att Hezbollah inte är välkomna i landet. Därför plötsligt har han möjlighet att säga det.
Ja, vi vill liksom inte ha en annan armé som för krig från vårt territorium. Liksom.
Ja, precis. Och det är så här, om folkrätten förhindrar världens civiliserade länder från att säga nej till att Hezbollah i realiteten ockuperar ett annat land och sitter där och liksom skjuter på ett grannland. Eller att kriminella gäng tar sig anspråk för att begå våldsdåd i liksom Skandinavien. Ja, då har vi ett problem med folkrätten. Mm. Då är inte den, och jag menar så här, vi kan prata om folkrätt hur mycket vi vill, men om vi ger de här staterna fritt spelrum så finns det liksom ingen folkrätt att prata om sen. Carl Bildt pratar om att USA skulle ha anfallit Ryssland istället, eller att det finns alltid ett val om man väljer Iran istället för Ryssland. Ja, vad är det som skiljer Irans vapenarsenal från Rysslands? Det är någonting, det är det här je ne sais quoi som man inte kommer på vad det är. Det kanske är tur att Iran inte har det där.
Det kan vara så. Då har vi pratat en del om folkrätten, men så finns det också det här praktiska då. Och då är det ju så att det som ofta sägs, man kan inte bomba fram ett regimskifte. Det här kommer i själva verket, Iran är en resilient regim som kommer krypa ner i berget, man kommer pressa ner befolkningen än mer, och det finns så att säga liksom ingen, vi vet inte vad USA egentligen har för plan med att köra på. Paulina är den första som vinkade, vill du ta ordet först direkt här?
Ja, alltså det som är en fördel nu, det är att man inte gör sig en massa illusioner om att nu ska vi bomba fram liksom frihet och demokrati i Iran och flickorna ska få gå i skola och allt det där som vi har hört de senaste 20 åren som vi vet inte är något som inte fungerar. Det är mycket mer sannolikt med någon slags venezuelansk lösning.
Att man tar bort vissa och så får...
Att man tar bort vissa och låter andra hållas på ett sätt som är hållbart för resten av världen.
Mm. Flyttar du över till Peter, vad tänker du om vi talar liksom de praktiska möjligheterna, de sannolika scenarierna här för utvecklingen?
Nej, men jag tänker som Paulina, så att alltså att man kan inte åstadkomma, man varken kan eller kanske bör åstadkomma regime change, men bara att försvaga en regim är gott nog. Alltså det här, alltså att Iran liksom förlorar mycket av sin militära förmåga, liksom mycket av Lena garnityret försvinner. Alltså det är klart, det skapar en nya förutsättningar för en, vad säger, det iranska folket själva att förändra situationen. Även om inte vi liksom tar det hela vägen.
Mm. Nej, det ska väl kurderna göra som vanligt, är det väl tänkt. Tove?
Ja, alltså, jag önskar ju att man hade en sån här försäkran om att saker och ting skulle gå väl. Så här, ja, det finns... Det är, så här, nu har man liksom rört om i grytan, men jag lyssnade också på det samtal som du hade i veckan med våra kolumnister Magnus Ranstorp och Kristi Sveir. Och de kunde inte heller ge någon tydlig prognos om var det skulle gå. Men man vet också att det som nu har hänt, genom att också gå in så här hårt, så skapar man ju också repression. Alltså det iranska folket känner nu av att systemet, maktsystemet, vill försvara sig. Och det innebär ju liksom en större påfrestning. Så att jag tycker att det går liksom... Nu, ja, någonting händer. Vi vet ännu inte om det här resulterar i att man kan få en bättre situation i Iran, eller om det blir en lika illa eller sämre. Mm. Det vet vi.
Men ett Iran med färre avskjutningsramper för ballistiska robotar är ju ett bättre Iran ändå.
Ja, och sen är det ju apropå det här med motiv. Det man ändå kan utgå från är ju att det som driver USA i detta är att få ett Iran som man kanske på något sätt kan kontrollera. Och i alla fall förhindra att utveckla kärnvapen. Alltså någon form av, precis som Paulina var inne på, alltså drivkraften med Venezuela var inte att nu ska det bli ett helt annat land, utan det ska bli ett land som vi ändå har koll på och som på något sätt kan rättas efter vad vi tycker är viktigt.
En sak, en liten parentes här, kanske som Paulina skulle tycka ett killämne, men såg ni bilderna från när fregatten Dena träffades av den här torpeden? Det var ju, jag blev lite tagen faktiskt, alltså att vi har ju inte sett liknande bilder, alltså sjöslag på the high seas har inte förekommit på många decennier, jag har aldrig sett det i vuxen ålder. Man blir ju gripen och tagen och lite, alltså över de enorma destruktivitetskraften i de här vapnen. Liksom.
Man är van att se det i stora fantasy-filmer.
Ja, och man kanske vi har kanske blivit lite blasé på att se liksom luftbombningar, för det tänker man också lite dataspel. Mm. Men nu är det liksom ett fartyg med 200 man ombord som bara liksom exploderar. Det är, alltså rent mänskligt så det känns liksom på något sätt i hjärteroten. Jaha, vi ska prata lite mer om det här. Det finns ju andra ämnen också. Amerikanska hemmafronten har ju diskuterats. Trump har ju, som ofta, hans budskap är ju ofta splittrat, bland direkt motstridigt, som nu också han har ju talat om att vi ska inte ha någon fler amerikanska krig. Hans bas i form av MAGA har ju tydligt motsatt sig det. Nu är man där, men inte på samma sätt som förra gången påstås. Vad tror du om det här vad vill Trump och hur kommer det reflektera gentemot liksom hans politiska hemmaläge?
Ja, det man har kunnat slutas av det vi sett hittills är att Trump vill det som känns bra för honom, och det som känns bra för honom kommer han att försöka antyda är det som är bra för USA och världen. Så att det är ju inte, det här har vi inte att göra med en person som sitter och drar ut långsiktiga sluga planer, utan det förefaller vara en impulsiv, förutom den här liksom narcissismen och sådär. Så att ja, han har ju ett bekymmer nu, det är uppenbart, därför att några av hans allra närmaste uppfattar att han bryter mot det som var överenskommelsen. Mm. Och så det talar väl möjligen för, om man ska försöka blidka dem, att dra sig ur så fort som möjligt. Men samtidigt så har han på något sätt, nu har han ju, det är ju som en person som har gått in i leksaksbutiken och kommer på att det är roligt att skjuta med de där sakerna han hittar, och så kör han liksom. Det finns, jag tror att alla som försöker hitta någon form av genomtänkt strategi kommer att misslyckas.
Vad tror du, Paulina, kommer delar av Trumps tidigare anhängare att vända sig mot honom på grund av det här?
Så är det. Sen så tror jag att hans, den här idén om power through strength, eller stabilitet genom styrka, att det är någonting som har många anhängare. Mm. Och jag tror att vi kommer se det efter den här offensiven också. Att det kommer, eftersom det här inte är Irak 2003.
Nej, det är ju inte det faktiskt.
Det är inte det. Och jag tror att i backspegeln så kommer det här se annorlunda ut. Mm.
Ja, Peter, slutligen, den amerikanska hemmafronten, hur ser du på den?
Ja, det råder ju inget tvivel om att det här är liksom ett tydligt brott mot vad Trump har sagt, och det är faktiskt, jag såg de som summerade att Trump har varit president i ett år och intervenerat militärt i 7 länder under det här året. Men jag tror som Paulina, alltså än så länge är det här förhållandevis riskfritt, men när det blir amerikanska offer, när bensinpriserna stiger, alltså när kriget kommer till USA, så kommer det bli ett bekymmer för det, om det gör det.
Mm. Precis, hittills har ju då de amerikanska offren varit väldigt få, och de plan som har skjutits ner har ju gjort det av det kuwaitiska luftförsvaret, faktiskt inte av det iranska. Ja, det här med det ekonomiska, Hormuzsundet och vad som pratas om där. Nu har ju Trump varit ute och lovat om att han ska ordna konvojtrafik, han ska försäkra upp Berlin-trafiken och så vidare. Men det här är ju någonting som redan har gjort marknaderna skakiga. Tove, är det kanske rent av där kriget kommer att avgöras? Vad som händer där?
Jag tror att det är ett argument som han kommer att ta intryck av. Mm. Precis som Peter är inne på, att när det blir kännbart och att det kostar, att prislappen blir synlig även för amerikanare och för Trump, så kommer det att vara det kommer att påverka vad han fattar för beslut.
Mm. Peter?
Ja, jag håller med.
Ja, du kanske redan varit inne på det. Nej, men jag tänker ändå, Hormuzsundet, det är inte jättebrett. Numera finns det ju drönare som kan skjutas iväg från personbilar liksom, och skapa massor med problem ombord på en båt. Och det räcker ju med att, det är någon som säger liksom att bara det att försäkringen inte faller ut, så kommer man inte köra några fartyg där igenom. Så vi får väl se hur det går. Ja, detta om världspolitiken. Vi ska gå vidare, och som så ofta sker har ju det här fått en inrikespolitisk pendang i form av det faktum att en rad svenskar numera befinner sig strandade i Gulfstaterna, främst Dubai är det väl. Det beror ju på att flygplatserna är stängda och lufttrafiken är väldigt begränsad än så länge. För det förekommer ju fortfarande iranska angrepp som verkar kunna slå ner lite hur som helst. Peter, det här har ju du också skrivit om. Vad skrev du då?
Mm. Ja, jag tycker att reaktionerna på de här strandsatta svenskarna har varit ganska intressanta att följa. Både då liksom de politiska och de folkliga reaktionerna. Helt väntat så har det ju liksom av många beskrivits som att, ja, det är liksom att det är ett lyxproblem med svenskar på semester som själva har valt att åka till en krigszon eller till ett oroligt område, och nu får man liksom, nu ropar man på pappa. Mm. Alltså för det första så tycker jag håller inte med. För det första så är det ju alltid så att de som är kritiska eller som efterlyser hjälp eller som är kritiska till regeringen för att de gör för lite, det är ju de som hörs. Alla som liksom gillar läget, de hör vi inte i medierapporteringen. Men med det sagt, jag har ändå reagerat på vad jag tycker har varit en lite arrogant och avmätt inställning från regeringen. Alltså jag tycker staten ställer krav på svenska medborgare att vi ska hålla koll på reseråd och allting sånt där. Och i det här fallet så har det varit så, reseavrådan till exempelvis Dubai, den kom i lördags, alltså efter att kriget hade brutit ut. De som nu sitter där, de har liksom huvuddelen har sannolikt gjort precis som man ska, men nu sitter de fast. Och då tycker jag att det som medborgare är rimligt att förvänta sig att ens hemland gör vad det kan. Sen kanske den inte kan, alltså Sverige inte kan göra så mycket. Men jag tycker ändå att det har funnits en liksom, det har varit lite sekt från regeringen och lite avmätt liksom. Mm.
Det är ju fredag eftermiddag nu. Vi vet ju att kavalleriet ändå är på gång. Sverige ska ju nu ha chartrat ett plan, fick vi ju veta tidigare idag. Så att regeringen verkar ha tagit intryck av din artikel kanske, Peter. Men jag ska bara säga en sak. Det är intressant att Peter säger. Ja, Aftonbladet kommer alltid hitta någon som gnäller för att det har hänt utomlands. Men de kommer ju alltid hitta människor som säger så här, vad som än har hänt, kommer de alltid säga, ja, vi badar och solar som vanligt. Alltså typ en asteroid kan ju ha slagit ner och utplånat Filippinerna. Aftonbladet kommer ju hitta en svensk turist på en filippinsk ö och säger, ja, vi badar och simmar som vanligt, här händer ingenting. Mm. Så att liksom folk är olika.
Absolut.
Det var försök att skämta det där, men okej. Okay. Jag tar det mer. Alltså, kärnvapenangrepp kan ha utsatts Gran Canaria. Aftonbladet kommer fortfarande hitta en familj från Sunne som säger, ja, vi badar på stranden som vanligt. Nu skrattar Paulina.
Men jag skrattar för att jag är så här tjej, snäll skrattar.
Ja, det var misslyckat. Man ska inte gå utanför manus på det här sättet. Vad var vi någonstans? Jo, regeringen har betett sig lite konstigt och varit fraktfull mot de här svenskarna. Vad tycker du, Paulina?
Jag höll helt med Peter i den här texten att det är klart att regeringen måste verka för att få hem de här personerna. Sen så tror jag att den här debatten som den nu blir numera kring strandsatta svenskar, jag tror att den färgas av två saker. I fallet Dubai så tror jag att det färgas lite av bilden av vilka som åker till Dubai, att det är lite överklass.
Och det är att det är lyxlirare som gott kan ha det.
Lyxlirare och så här influencerbrudar.
Ja, och typ så här folk som äger spelsajter.
Ja, precis. Mm. Dels så tror jag att det spelar in, och dels så tror jag att det här med svensk medborgarskap i såna här sammanhang, man påminns om att det är lite av en fiktion. Alltså, människor åker hem till sina hemländer och så händer någonting, och då man pratar om svenska medborgare, men man pratar egentligen i hög grad om människor med ganska tunna band till Sverige. Mm. Och det tror jag är någonting som påverkar debatten om hur UD ska agera. För att så här, visst, medierna skriver om svenska, men tidningsläsare kanske inte ser svenska framför sig, utan ser människor som...
Vadå, man köper inte riktigt att svenska medborgare är svenska på något sätt? Menar du?
Ja, man har fått svensk medborgarskap under en tid när vi delade ut jättemånga medborgarskap, och sen är man tillbaka i sitt hemland, och det är svårt att liksom veta vad som är vad.
Mm. Vad tror ni andra? Kan det finnas en sån faktor, Tove? Alltså bland allmänhet och
jag
även
journalister? Jag tror att det påverkar hur man tänker kring de här frågorna.
Mm. Det är möjligt. Jag menar, i vissa situationer så kan det vara så när det finns resavrådan och folk ändå åker där för att de har släkt och vänner, och då kan man kan förstå det. Men då tycker jag att i ett sånt läge då har man eget ansvar på ett annat sätt när det finns en till avrådan. Men annars så tänker jag att det är ju... Jag tror inte att det präglar de beslut som man fattar på UD.
Nej, det har jag väldigt svårt att tänka mig, att regeringen skulle kunna göra skillnad mellan svenskar och svenskar, så att säga.
Men ja. om jag ska utgå från de reaktioner jag har fått på artikeln, så har Paulina rätt. Alltså att det har kommit en del sådana typer av reaktioner, att det är liksom svenskar inom citationstecken som befinner sig i Dubai, eller att, och faktiskt där många utgår från att de som befinner sig där har brutit mot en reseavrådan. Men som jag sa tidigare, den kom alltså, reseavrådan för Qatar och Förenade Arabemiraten kom efter att kriget hade brutit ut.
Mm. Så är
sen
det.
Är det ju så olika, ska man säga. Jag har ju, om man tittar på i sin bekantskapskrets, folk som kanske planerar att resa. Jag vet ju folk som har planerat utlandsresor i höst, men som tänker, ja, givet hur det ser ut nu, vi vet inte hur det kommer att bli. Alltså, man har olika perception för vad som händer i omvärlden och gör olika riskbedömningar också på individuell nivå.
Men jag hoppas att jag har fått fram det, men jag kan säga det ändå. Alltså min kritik handlar liksom inte om att regeringen de facto har gjort för lite, utan bemötandet. Alltså, jag förstår, alltså, att hamna i en krigszon är liksom ångest. Det är bland det värsta man kan tänka sig. Om jag befann mig i en krigszon så hade jag inte riktigt förväntat mig att budskapet från det svenska UD skulle vara, vi kan inte göra så mycket.
Nej, när man åker till turiststad och så plötsligt så uppstår problemet att kryssningsrobotar kan falla ner vad som helst. Mm. Det är ju liksom någonting som, det är otroligt skakande, kan man ju säga, helt allvarligt. Liksom.
Men vi kan inte göra så mycket. Det kanske är sant, men det är inte att visa liksom ledarskap, eller det är inte det bemötandet som medborgarna förtjänar i det läget.
Så är det, men här finns ju också en historia, för det här har ju diskuterats i många olika fall, och UD har ju ofta och länge varit noggrann med att försöka påpeka för svenskar att ambassader är liksom inte resbyråer där man kan gå och få nya resecheckar eller liksom lite allmänt sådär, utan i huvudsak när man reser utomlands, då är man utomlands. Man kan få hjälp med vissa saker som ligger inom det konsulitära liksom, men inte annat. Och det kanske är sådana saker som ligger bakom att UD ändå vill framhäva det, liksom, att vara väldigt formella. Men så blir det som Peter säger, att det låter hårt på något sätt. Liksom.
Ja, och jag kan tycka att det är lite märkligt med tanke på, nu är inga jämförelser i övrigt mellan det som händer nu och tsunamin. Men det var ju den typen av resonemang som UD körde även då. Att det var, liksom, det var researrangörernas sak att få hem svenskarna från Thailand. Att man liksom har en väldigt skrivbordsperspektiv på situationen. Mm.
Så kan det vara.
Thailand kanske också fanns en sån här klassaspekt. Liksom. Vi åkte till Thailand för 20 år sedan, men det var folk som hade det bättre ställt. Det kanske fanns en sån. Mm.
Ja, och jag menar vissa, Laila Freivalds visste ju inte ens vad pucket var. Hon visste ju inte liksom att det förekom att det var så jäkla många som hade...
Ja, alltså det där har ju förvrängts lite, det där citatet. Det var ju inte så att hon inte visste vad pucket var, men hon visste inte vad pucket var för svenskar. Liksom, att det var så otroligt... ett sånt enormt resmål för svenskar. Mm.
Så är det. Ska vi gå vidare? Tove, vad säger du? Ja, Tove gör tummen upp. Kort lite mellanspel. Förtroendebarometern har kommit. Den här årliga mätningen från Medieakademin. Har ni koll på detta?
Nej.
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 Vad tror ni förtroendet är för oss eller för Svenska Dagbladet?
100%.
Ja, det borde vara det.
som ett val i Irak.
Ja.
Är det inte 100% så har medborgarna fel.
Ja, det har de. Jag kan berätta att 61% av medborgarna har fel. För det är bara 39% som har då förtroende för oss. Det var 42% 2021. När du och jag började jobba här, Peter. Så att...
You do the math.
Ja, det är hårda bud för oss.
Ja, men om inte du och jag hade börjat så hade det kanske varit nere på betydligt lägre nivå.
Det är så jag väljer att tolka det också. Men nu har vi vänt utvecklingen. Sen har ju Paulina anslutit också. Så att vi är på rätt väg. Finns ju en sak här jag bara vill kort fråga om. Det som har hänt de senaste åren som förtroendebarometern har tagit upp, det är ju det ökade partipolitiserade och politiserade förtroendet för public service-medierna. Det är lite bättre nu för Sveriges Television. Det är lite ungefär som tidigare med Sveriges Radio. Det vill säga att folk som är lite höger har betydligt lägre förtroende för de här public service-medierna. Jag tror att det här är problem för public service. Vad tror du, Tove?
Ja, men det tror jag. Nu har det ju kommit väldigt många aktörer som har så här, skurit pipor i vassen på det förtroendegapet som finns.
Du tänker Magda Gad här?
Nej, men jag tänker dels på Henrik Jönsson och satsningen 100%, men också Kvartal och Jörgen Wittfeldt som ju ändå har talat om att det finns brister hos public service och det finns någonting man kan göra. Man kan göra saker på andra sätt. Och där är det väl så att det har om man tar liksom en av de här stora sakerna som jag tror ändå blev en förtroendeknäck som vi har pratat enormt mycket om i den här podden, men migrationsåren och sådär. Där har ju liksom både politiken, verkligheten kommer kapp, men också journalistiken kring det. Det har blivit bättre. Men sen rätt vad det är så dyker det upp. Jag satt och lyssnade på lördagsintervju med Romina Pourmokhtari och sen hörde kommentatorn efter det som jag, i mina ögon och det är klart, eller öron, och det är klart att jag vet att de är jag har ju mina tydliga åsikter, men det kändes inte som att det var, det kändes som att här var en opponent som kanske var opponent på ett sätt som det fanns en förutfattad mening. Mm. Och då tror jag att så länge man hör det så finns det en marknad för dem som vill profilera sig på att vara något annat.
Paulina?
Jag tycker att lördagsintervjun är ett jätteintressant exempel. För det har ju så här...
Vad är det, något i statsradio eller?
Ja, det betraktas som ett slags flaggskepp då inom intervju av makthavare. Och jag tycker att det är så här... påfallande ofta som de journalisterna väldigt uppburna förväxlar med någon slags hånfullt ättrigt sätt att prata med att vara skjutjärn. Och det är faktiskt två olika saker. Och sen så då den här kommentatorn som ofta är väldigt politiserad. Jag var faktiskt på väg att titta på en agenda här i samband med anfallet på Iran. Men så tänkte jag att jag struntar i det och så tittade jag på CBS istället och sen så dök ändå Agenda upp i min Twitter-feed och jag insåg att det så här, nej, jag missade ingenting som vanligt. Otroligt vinklat. Så att jag förstår inte de som fortfarande har förtroende för public
service. Peter, du är en public service-vän i viss mått i alla fall. Vad säger du?
Ja, att det här skillnaden i förtroende är ett problem och det... skulle jag säga att både ledningen för Sveriges Radio och Sveriges Television också tycker. Dilemmat är väl att de inte riktigt vet vad de ska göra åt.
Jag vet inte, det finns ju den standardförklaring man ofta dyker upp, det är ju att högerväljare är lite korkade och har blivit lurade av fascistiska politiker som Hanif Bali och sådär. Och anledningen till att vi helt enkelt, det är inte vår egen bedömning, utan vi är helt enkelt blåsta av de korkskallar vi lyssnar på. Och det är inget riktigt bra svar från public service, för att det är svårt att övertyga oss på grund av det. Men det är det man hör.
Men sen ska jag vara helt uppriktig. Alltså, en del av den mest högljudda med liksom, kritiken mot public service från liksom, tycker ju även jag är urblåst. Liksom. Alltså den journalistik som de här aktörerna efterfrågar är verkligen inte den som jag skulle vilja se. Jag tror inte att någon av oss skulle vilja se den.
Mm. Jag vet inte, det här tror jag att jag får anmäla avvikande uppfattning. Mm.
Nej, men
vi kan ta ett exempel från veckan. Nu pratar vi liksom i sociala medier, men där då har rasats från vissa om att Sveriges Television helt plötsligt har aktuellt Tucker Carlson som expert, alltså i ett inslag i Aktuellt. Och alla tänkande människor som såg det här inslaget vet att det inte alls var så. Utan det var ett klipp med Tucker Carlson som illustrerade olika synsätt inom magarörelsen i USA. Men det är liksom den där typen av vantolkningar som är så... Det är bara så här, tröttsamt och fruktansvärt ointelligent.
Jag visste att du skulle gå igång på
det
här.
Det uppfattningen.
Jag visste det. Paulina?
Men samtidigt så har ju Aktuellt, eller vad det var, ett inslag om helt konspiratoriskt om det här kriget, att det drivs av, ja, ni vet...
men det fanns förlåt.
Den kristna högern och sådär. Jag hör inte vad du säger, Peter.
Paulina först.
Det är inte relevant.
Vänta, ska vi ta Paulina först?
Det är jätterelevant. Det går inte, så här, om jag vill förstå vad som händer i Iran så kan inte jag få den informationen genom att titta på Aktuellt, därför att det är strunt.
Mm. Då är det Peters tur.
Ja, nej, du kan inte få ett så här... Man kan liksom inte kritisera... Alltså, jag tyckte också att det här inslaget i Aktuellt om den kristna högern var lite märkligt. Men man kan liksom inte kritisera journalistik som handlar om USA för att det inte handlar om Iran. Det här var ett inslag som handlade om vad är de liksom politiska drivkrafterna bakom USAs agerande. Det här är en fråga, alltså den här evangelistiska rörelsens inflytande. Det diskuteras även i USA.
Ja, men så här. det var ett inslag som handlade mycket mer om Sverige. Att man inte har en förmåga att förstå kristenheten i USA. Jag har inte sett motsvarande inslag om ICE-dödsskjutningen i Minneapolis. Där det också fanns en stark kristen närvaro kring det här offret som, och kyrkan som hon var engagerad i och sådär. Då blir det inte att de är stolliga kristna, utan då är de fina och goda kristna. Så att, alltså, hela den grejen, svenska medier överhuvudtaget har jättesvårt att förstå religion och förhålla sig till religion och hur det fungerar som drivkraft för människor. Utan när det berättas om religion, så kristen religion, så är det i hög grad stolliga högerkristna, och de är så farliga.
För att sammanfatta, jag tycker att det finns mycket relevant kritik att rikta mot public service medier och andra liksom etablerade medier. Men en hel del av mediekritiken är medvetet vantolkande eller alternativt korkad. Alltså, jag väljer att hoppas på att det är medvetna vantolkningar, men jag vet inte.
Vi går vidare från detta. Konstigt att det finns olika meningar, och som vanligt så överlåter vi till er lyssnare att både ta del av public service, och vi som är alternativ till public service, så får ni avgöra vad ni tycker är det mest balanserade. Paulina, vi ska gå vidare med dig. Mm. Nu ska vi prata om något som heter förverkande. Ja. Det låter juridiskt, berätta.
Jo, det är så att Sverige har fått lite ny lagstiftning för att ta ifrån kriminella deras egendomar. Mm. Och det här beror på att, alltså, om man tittade på ett svenskt förortstorg för några år sedan, så, och fortfarande i hög grad, så var det så att kriminella var väldigt noga med att visa upp sina bäckna väskor, vilket är då väskor från så här sensationellt dyra lyxmärken. Dyra bilar, kedjor, pynta sina flickvänner med dyra väskor och smycken och så vidare. Jättestor och viktig del av gängkulturen. Mm. Gängkulturen är väldigt kraftigt influerad av amerikansk ghettokultur. Den är väldigt materialistisk. Och det här är också ett sätt att liksom markera revir, att dominera, att visa upp och liksom visa att man inte... Alltså att helt ogenerat visa upp uppenbara brottsvinster, det är ju ett sätt att visa dominans mot människor.
Det här har jag, ni kan inte göra någonting åt det liksom.
Ja, det är ett sätt att visa dominans på polisen, det är ett sätt att visa upp för sina grannar att kolla här, jag är kung och så vidare. Och det här är ju grannar som ska kuvas liksom, omgivningen ska ju kuvas av de här människorna. Och för första gången har vi nu liksom någon slags intuitivt förnuftig lagstiftning kring det här. Det ena är... Det skrev jag om i somras. Det är en lag som tillkom under den förra socialdemokratiska regeringen, Morgan Johansson, som innebär att andra myndigheter kan ringa till kronofogden för att ta ifrån människor egendom som ska täcka deras skulder. Alltså, det går inte i Sverige idag längre att inte betala sina skulder, men åka runt i en jättedyr Audi.
Men jag tror det är utmätning. Har inte det alltid förekommit från kronofogden?
Ja, men det här är utmätning på distans, som innebär att om polisen stoppar en bil för fortkörning, och så ser man att här sitter fyra kriminella killar i den här jättedyra bilen. Det första man gör nu för tiden är att man ringer till kronofogden och säger, vi ser det här i våra register att den här killen är skuldsatt. Ska vi ta den här bilen och så får ni sälja den på exekutiv auktion? Och så slår kronofogden i sina register och säger ja eller nej.
Okay.
Och det här kan man alltså göra vilken tid som helst på dygnet. Det sitter folk på kronofogden och tar emot de här samtalen. Och det betyder att den här killen och hans kompisar, de får kliva ut och så får de ta bussen hem.
Mm.
Och det är en ganska stark markering från staten. Du kan liksom inte längre... Alltså, när unga har skulder så är det ofta skadestånd till brottsoffer till exempel. En våldtäktsman som vägrar betala till tjejen han våldtog till exempel, åker runt i en fräsig bil. Han kan inte göra det längre.
Det här har vi pratat om tidigare. Har det hänt något nytt just nu?
Det som har hänt är att Tide har infört en till lagstiftning som heter då självständigt förverkande. Förverkande har funnits förut, alltså... Tidigare har det varit så att du ska kunna knyta brottsvinsten till ett specifikt brott för att kunna förverka det.
Mm.
Nu finns det något som heter självständigt förverkande, och det betyder att det räcker att åklagare visar att det är klart mer sannolikt att det här härrör från brottslig verksamhet än inte. Och då får man ta det. Så att det polisen gör är att de konstaterar att du har ju ingen laglig inkomst, men du går runt i den här jättedyra jackan och den här becknarväskan och det ena med det andra. Och då kan de ta det här. Mm. Och sen så får åklagare fatta beslut. Och då okay. kan man inkomma med så här, jo, men jag har fått den i present eller vad det nu kan vara.
Jag vet inte rättssäkerhetsaspekten i detta.
Ja, det var många remissinstanser som höll på att yla om det. Men det är faktiskt inte, man har hittat en väldigt bra balans i den här lagstiftningen. Mm. Som sagt, det ska vara klart mer sannolikt. Och till saken hör ju att vi har ett jättestort problem med människor som inte har lagliga inkomster, men som går runt och markerar revir på det här sättet. Mm. Här kommer jag med min becknarväska. Det går inte att göra längre.
Och när man snor diamantringarna och bilarna och becknarväskorna, då slår man hårt mot den här kulturen.
Ja, och det som är så bra, alltså justitieminister Gunnar Strömmer har liksom varit ute och sagt att det handlar om brottsvinster och slå mot den kriminella ekonomin och så vidare. Och det är ju sant. Men det stora med den här lagstiftningen, det som är så bra med den här lagstiftningen, det är att det här är en av få lagar som faktiskt riktar in sig på de här kriminella status. Därför att om du står på torget och polisen kommer ta dig och leder bort dig i handklovar, då ser du jättehäftig ut i den här världen. Om polisen kommer och tar din jacka, då ser du ut som en fåntratt.
Mm. Och ta bussen hem är ju också fånigt.
Exakt, och då är det så att poliser och åklagare larmade om i början med den här nya lagen att de blev föremål för fler hot. Och det är inte så konstigt att sådär de här kriminella som säger att de ska liksom fucking döda poliserna som har tagit deras saker. Men det är ju ett uttryck för svaghet plötsligt. Mm. Därför att det är sårad heder, det är förlorad sexappeal, det är allt det där som innebär att den här grannen med sin kanske inte lika flotta bil, han ser plötsligt ut som någon som det går bättre för än den här killen som faktiskt inte har någon bil att köra runt i längre. Som inte kan hämta sin flickvän på dejt i en flott bil. Han kan knappt hämta henne i någonting alls. Därför att
bussen då?
Ja, risken är att han får det förverkat. Mm. Det är bussen. Mm. Och vad händer i henne då? Jo, hon inser att hon kanske inte är så kär i honom längre.
Okej.
Okay. Nej, men det är så här.
Romantiskt?
Ja, nej, men
så här. Och säger att romantiken är död?
När man slår mot status på det sättet, då får ju det förstås en effekt på de här männens attraktionskraft. Alltså kvinnorna flockas ju kring dem. Mm. Annars skulle de inte hålla på med det de gör. Och när man angriper deras status så angriper man också deras förmåga att få tjejer. Mm. Och det är liksom första gången vi gör det så här kraftfullt.
Tove, det är 20 år för sent för mig, men vi blyga killar har en chans. Jag plötsligt låter det som.
Det låter inte låter sämre. Inte.
Okej, men är det här enbart bra?
Ja, alltså som sagt, det var Civil Rights Defenders och så vidare var väldigt kritiska. Men jag tror att de tänker fel. Jag tror att de glömmer alla människor som är utsätts för förtryck av de här tuffa killarna. Mm. Och jag tror inte de förstår statusaspekten. Jag tror inte de förstår att så här, staten behövde slå mot de här människornas status.
Peter, Tove, vad säger ni om det här? Någon kommentar? Eller?
Nej, men jag tycker det är ganska uttömmande. Jag tror också att det är viktigt att förstå hur det sociala samspelet och hur socialt kapital upparbetas och vidmakthålls. Mm. Det är liksom, det är nyckeln till att förstå också hur man ska kunna komma åt dem.
Mm. Hörrni, vi ska gå vidare.
Jag tycker att det är en intressant illustration. Alltså när man vill, vi som tycker att det ska vara hårda straff och sådär, så får man ofta höra att hårdare straff avskräcker inte från kriminalitet och sådär. Och det ligger ju någonting i det. Straffet har ju andra funktioner. Men jag tycker det här är ju liksom en väldigt snygg straffdesign. Alltså precis som just Paulina säger, eftersom det här är ju som att få brallarna neddragna på badhuset. Det är ju pinsamt. Mm. Alltså alla vi som har varit med om genanta situationer vet ju hur djupt det tar och hur länge det sitter.
Peter, är det någonting du vill berätta för oss om?
Bekännelsepodden har just startat.
Jag fick faktiskt upp ett minne från min skoltid. Inte när jag... Det hände,
nej, naturligtvis kom inte det. Det var en kompis.
Nej, det var inte jag. Nej, men det var den tuffa killen i klassen som kom ut i badhuset och hade glömt att ta på sig badbyxorna efter duschen. Och den bilden dök upp i huvudet. Mm.
Den går inte att ha ogjord.
Hoppas att han har hämtat sig från det. Vi ska gå vidare. 8 mars på söndag firar vi, Tove.
Det gör vi.
Det är en kampdag.
Nej, men det är så här, nu finns den där och då blir det ett tillfälle att lyfta frågor som är viktiga när det gäller kvinnors rättigheter. Mm. Och det gör vi med 2 texter. Mm. En av Mauricio Rojas som tittar på ofriheten för en stor del av flickor och kvinnor i vårt land. Och sen har vi en text av Andreas Eriksson också, minns han.
Åh fan.
Hörrni, den store feministen.
Ja, brukar ni fira 20 april? Nej, det är en hampdag. Nej, okej, det tog ingen. Förlåt, vi går vidare.
I Polen så finns det något som heter en dag nu på våren när man så här kastar hinkar med vatten på varandra och så ropar man schmingostingos.
Ja,
är det den?
Det kanske är det.
Är det schmingostingos?
Ja, det finns inte några hemma där och fnittrar i alla fall och beklagar er. Här flyger räffarna snabbare än de gjorde 16 juni 1904. Plockar ni upp den dagen? Nej.
Du på pärlor försvinar.
Tre fågelhållare.
Här får man vara snabb. När man tror sig plocka upp vad någon har sagt så har han skjutit först och feta damen sjungit. Man har ett val mellan att känna sig yr eller Ian Wachtmeisters självbelåten om man plockar upp. Nej, det där var för konstigt. Vi går vidare. Det är ju så att ute i världen pågår det stora saker. Det har vi ju redan pratat om. Det rasar krig. Världar och riken hotas att störta samman. Decennier sker på veckor och så vidare. Och här hemma tycker liberalerna att skolorna är fula.
Men de har ju helt rätt.
Ja, de har helt rätt.
Ja, visst.
Varför det?
Därför att under tidigare perioder i vår historia så har man byggt skolbyggnader som ska injaga vördnad i de elever som kommer in där.
Lite som bäcknaväskorna menar du?
Ja, nej, man ska känna vördnad. Och vördnad är ju en känsla som inte är förenlig med den här jämlikhetsideologin som är allt som ska liksom överskugga allting. Man får inte känna vördnad. Alltså bygger man skolor som ska se ut som så här en kommunal lokal för en kommunal verksamhet, vilken som helst, där olika där, ja, ni vet, det här med kommunala tantokratin och allt det där. Jag ska inte gå in på det igen. Men det finns ju fantastiska skolor här i Stockholmsområdet som verkligen är så här, man känner vördnad. Norra Real eller Norra Latin byggdes väl också för det syftet. Östra Real. Alltså, det saknas inte förebilder.
Mm. Paulina, jag glömmer ju alltid vilken skola du har gått i. Du är hemlig med det. Men var den snygg?
Tyska skolan?
Mm.
Vad trevligt att du tog upp det. Ja. Det var ju väldigt speciellt. Det var så här. Det är en Östermalms byggnad på Karlavägen ser ut som vilken sån byggnad som helst.
Mm, okay.
Så den var nog inte byggd för att vara skola. Man delade ju det med lokaler med Waldorf Kristofferskolan.
Jag trodde du skulle säga att skolan var ju delad mellan 1961 och 1990, men nej.
Ja, men, och då Kristofferskolan flyttade ut då till Bromma, va? Till såna här specialbyggda Waldorf-lokaler. Och det är ju en annan femma. Där får det inte finnas rätta vinklar och sådär. Det är ju en annan sak.
Hände det att ni på rasterna i tyska skolan anföll polska skolan?
Och ropade schmingostingos.
Förlåt. Tove, i Liberalerna rätt ut det här? Skolor är fula numera. De var fina en gång i tiden och detta är en politisk fråga.
Jag kan ju ge dem rätt när det gäller estetik, men det är ju den här eviga förmågan att göra sig irrelevanta.
Du tror det alltså? Det här är irrelevant?
Nej, men det är väl som vi sa på något möte när det visade sig att vi hade ägnat en kvart åt och diskuterade på redaktionen. Perfekt cykelställsfråga. Mm. Nu brinner världen, men det här kan alla ha åsikt om. Och jag är ju, när det gäller estetiken, absolut. Jag är för att man går till en skola som ser vacker ut. Jag tror att det gör någonting med förväntan på samma sätt som det påverkar om man bor i ett bostadsområde där det är rent eller om det är stökigt. Så att det där spelar roll. Men det är ändå inte kanske det viktigaste just nu.
Fast jag har ju sett en del ändå säga att här har man ändå hittat en nerv, en front. Mm. Någonting. De har ju till och med fått centerpolitiska politiker gå ut och säga att man är för fula skolor.
Ja, det är såklart.
Och det är ju alltid bra. Peter, tror du det här är någonting som... Är det brukbar mark för Liberalerna?
Ja, men som politisk kommunikation... så är det här fantastiskt, det är genialt. som politik är ju katastrof, men nej, men därför att det är ogenomförbart. Men jag tycker att det är ändå skickligt gjort, därför precis som du säger, man får ut andra partier på banan som då är för fula skolor. och det finns ju, alltså så här, den här frågan handlar ju egentligen, Tove säger att det är en cykelstadsfråga, jag tror att jag också sa det när vi pratade om det, men egentligen är det ju inte det. Egentligen rymmer ju det här en vision om skolan som någonting annat än vad det är idag.
Ja, och jag menar, det borde ju framgå i första hand genom läroplan och så vidare. Det här är inte en fabrik där vi ska skapa liksom jämlika medborgare, utan här ska man känna vördnad inför boken och inför lärdomen och så vidare. Jag menar, men sen så finns ju det här fåniga liksom, från sitt skolan, att man ska låtsas att skönhet inte spelar någon roll. När alla vet att så här, om jag går in i Gunnar Asplunds stadsbiblioteket så händer det någonting annat med mig än när jag går in i en liksom, kontorslokal i Klara kvarteren i Stockholm. Liksom, det är så här, det är två olika saker. Och här ska vi då låtsas att skönhet inte spelar någon roll. Och det blir ju väldigt fånigt.
Peter, du sa någonting när vi diskuterade tidigare att gamla skolor kanske är väldigt vackra, men de är föga lämpade för den verksamhet som numera bedrivs inom dem. Ja, du är ju gammal skolpolitiker. Vad handlar det här om?
Ja, men alltså därför att gamla hus är sällan särskilt yteffektiva, och det är liksom gammal infrastruktur. Alltså det är liksom, det är byggnader som är uppförda för en annan typ av verksamhet än vad skolan är idag. Så att
men det är ju hela romantiken.
Gamla skolor är dyra i drift. Liksom. Ja,
men gamla skolor och gå i dem, romantiken, att det finns lite vindskammare, det litterära sällskapet som enbart är för manliga medlemmar då, har sammanträtt sedan 1924, där en halvkänd författare en gång varit med. Man har liksom kartförrådet som Mattias brukar fantisera om, där man kan gå med geografifröken. Man har liksom lektor Öst som går igen uppe på vinden efter han hängde sig där en natt på 50-talet. Alltså allt sånt där, det är ju kulturhistoria som kan vara fantastiskt.
Men det där är så lustigt för att...
Ja, absolut.
Ja, förlåt.
Ja, Paulina.
Nej, men gamla skolor säljs ju ibland på Hemnet. Och ja, då väcker ju det så här enorma... Så här, det är otroligt så här en romantisk tanke att äga en gammal skola, ja, eller så, men det är ju inte de här så här kommunala byggnaderna vi har nu. Det kommer ju aldrig vara kul. Nej, att äga en sån. De gör ju ingenting, de rör ju inte om på något sätt i människor.
Men han tänkte, ni vet så här, Svart Lucia såg skolan. Har ni sett filmen Svart Lucia? Det är ju så romantik i det, liksom de här droppande kranarna, de skumma korridorerna, skuggorna som rör sig i trapphuset. Mm. Alltså jag blir ju till och med bara börja tänka på det här.
Lite alltså. Maria Gripe.
Ja, Maria Gripe också lite. Det ska spöka ordentligt och liksom så.
Det är ingen slump att du är folkpartist, Andreas.
Här kommer han till liv.
En annan liten pendang på den här skolan, för nu börjar jag komma igång här. Vi byggde ju moderna skolor, alltså snygga skolor, in på 80-talet. Ni vet när Norra Latin lades ner, det började med att det byttes namn till Tensta gymnasium. Sen byggde man ju Tensta gymnasium ute i Tensta med höga ambitioner. Alltså det var fina materialval, det var en prisbelönt arkitekt. Det är liksom öppen planlöst, det ser ut lite som en galleria med ljusgård och grejer och sådär. Alltså. Och det var ju så sent som på 80-talet att man ändå liksom sa så här att nu i Tensta ska vi bygga verkligt fint. Sen dess,
alltså prisbelönt arkitekt hade ju Stockholms universitet också.
Ja.
Det skulle ju också vara jättefantastiskt. Ja. Det är inte så kul.
Mycket på Stockholms universitet tycker jag är jättefint.
Ja, verkligen jämfört med Yale.
Ja.
Nej, men alltså på riktigt,
det är ju olika epoker.
Ja, men det är en helt annan idé. Det är en helt annan idé. Alltså, Stockholms universitet går ju ut på att nu ska vi skapa jämlikar här.
Mm.
Och därför ska vi ha de här lådorna och de här rören i taket och allt vad det är. Liksom så här, det är ju det som är idén. Och Folkpartiet har helt rätt i att den idén är människofientlig.
Peter?
Men idén om den vackra skolan, eller vad ska jag säga, vad det står för, den måste ju också genomföras fullt ut. Alltså, nu kan man ha olika arkitektonisk smak, men en av de liksom, arkitektoniskt mest ambitiösa skolbyggena under senare år, det är ju skolan i Gällivare, som är en fantastisk byggnad. Men Gällivare är ju kanske... Alltså, den skolan var ju satt under tvångsförvaltning fram tills nyligen för att den fungerar så illa. Så att skönheten räcker ju bara en liten bit. Men ser ni inte här den dolda agendan som Folkpartiet har här? Ja, att det här är ju egentligen att bakvägen förbjuda friskolor.
Ja.
För det är några, ja, men alltså, liksom, det är ju fula skollokaler dominerar ibland friskolor. Det är ju de som sitter i någon liksom gammalt industriområde, någon liksom före detta kontor för någon, något försäkringsbolag.
Precis, ett sanatorium.
Så är det. Vi ska gå vidare. Jag har lite dålig koll på tiden, men hinner vi med tvättlappsgate?
Ja, det gör vi väl.
Ja. Skandal som då har skakat svensk politik i veckan, dominerat medierna. Tove, du är en smula inblandad. Vad handlar det här om?
Ja, det här handlar om ursprunget är en debattartikel på DN Debatt där ett stort antal barnmorskor och undersköterskor gick ut och slog larm om vad de nuvarande besparingskraven innebär för verksamheten. Och de började hos sig själv, att först handlade det om fruktkorgen och frukostbullarna, personalen. Och sen var det en lång rad av försämringar. En av sakerna som de tog upp var att man har slutat köpa in såsalva för såriga bröstvårtor och tvättlappar, och sen också då att spädbarn ska torkas med strävt torkpapper.
Ja.
Och det där gjorde Magdalena Andersson två filmer om på Instagram och förklarade då att eftersom nu borgarna sänker skatter för de rika så måste barnen torkas med hårt papper.
Mm.
Och min invändning jag skrev om det här är ju på något sätt att man reducerar, att den politiken har frågor som sjukvård till exempel att hantera. Så är det, ja, men det är ganska, det är stora frågor och det handlar mycket om organisation och vad man lägger pengarna på. Och jag tyckte att hon gjorde en väldigt förenklad bild av detta. Det här liksom, nu är det valrörelse. Och sen har jag då försökt följa och läsa, förutom vad då den här, vad barnmorskorna och undersköterskorna skrev, så har jag liksom läst vad Dagens Nyheter har skrivit, vad Sveriges Radio har rapporterat, vad verksamhetschefer och ordförande i sjukvårdsstyrelsen har liksom sagt, och det här är fortfarande ganska otydligt vad det är. Så nu har jag liksom begärt ut svar och jag ska få svar från...
Vad är det som är oklart?
Ja, men det är oklart egentligen vad till exempel de här tvättlapparna och pappret. Där har det kommit...
Om det strävt eller inte?
Ja, dels så finns det... Alltså, det finns en detaljnivå, men det är... Om du vill gå in i det här så
nej,
är ett kaninhål.
Jag klarar mig så bra.
Det är ett kaninhål. Och för mig så en poäng är ju att vi ska inte låta oss trollas av tvättlapparna och torkpappret. För att i grunden så räcker det om man läser en alldeles utmärkt nyhetsartikel i Sydsvenskan. Som är skriven av Eskil Fagerström och som skriver om verkligheten bakom BB-krisen i Malmö. Och det skulle jag bara vilja säga här. Det är veckans orkidé för god nyhetsjournalistik måste gå till denna Eskil Fagerström på Sydsvenskan. För i den artikeln så gör han det som jag tycker man vill ha av en nyhetsartikel. Det breddar bilden, det fördjupar förståelsen. Han förklarar liksom var ligger den här konflikten. Och konflikten som gör att man hamnar i de här besparingspaketen, det är att antalet förlossningar går ner från varje år. Vi pratar om demografi, den slår igenom även i Malmö. Så under 10 års tid har det fötts färre barn. Och det innebär ju egentligen då att det blir mindre jobb. Men bemanningen har inte bara förblivit densamma utan ökat. Det är nästan 1000 personer mer nu än för 10 år sedan.
Oj.
Och ändå så blir det då de här besparingspaketen. Och det är ju det, därför att man inte har rättat mun efter massor. Men jag kan tänka så här, jämför dem med tidningshus, man kämpar kanske för färre, man säljer färre tidningar, men vi skulle växa i antalet som gjorde det går inte ihop.
Nej.
Så då blir det de här stora underskotten, och där finns det ju en politisk konflikt som handlar om att antingen så försöker man anpassa liksom kostnaderna efter hur verkligheten ser ut, eller också höjer man skatten, och det är väl där konflikten står.
Så det är inte så mycket att prata om de här tvättlamparna egentligen? Det är liksom ett bispår?
Egentligen inte, men det har ju blivit en sån grej. Och när jag har försökt ta reda på exakt vad det är som är sagt och vilka instruktioner man har fått, för just om man följer den medierapportering som har varit, så har man fått ganska motstridiga bud. Och en av de saker som då tydligen är att det har sagts då att ja, men det här första, nu kommer vi verkligen in på detaljer, du vet det här första kletiga bebisbajset som kallas för bebisbäck för att det är så kära.
Där behöver man viss strävhet menar du alltså? Eller?
Nej men då har det varit så att då ska man använda torki för det, vilket jag tycker låter väldigt rimligt. och alla som har varit i kontakt med det där vet att det är nog ganska smart till och med, men då har det också blivit en grej att nej men vad säger du om oss som inte har mjuka tvättlappar till det? Ja, jag vet inte. Att vi kanske har en förundlig syn på det. Jag vet inte. Men jag håller på att ta reda nu på, för jag vill ändå, jag är själv nyfiken över hur det här ligger till. Så att jag kanske vet mer nästa vecka.
Tvättlapparna kanske räknas som allmän handling, så du får begära ut dem.
ja, dem. Utom de med bebisbajs på.
Nej, de kan man behålla. Okej, det kanske är frågan om Schrödingers tvättlapp. De är både lena och sträva beroende
ja,
på.
Ja, och till och med så hade verksamhet, det finns någon artikel där verksamhetschefen har, eller jag tror att det var politikern som hade rivit av lite torki och lagt det mot kinden och känt att det var inte så strävt.
Nej. Vi fortsätter inte på den banan. Tack för att du uppdaterade oss om detta. Vi ska gå vidare.
Och då säg inte att politik inte är viktigt.
Fula skolor och tvättlappar. Jag konstaterar som vanligt att jag poddats i veckan. Som vanligt glatt och otvunget. I måndags pratade vi som sagt om kriget. Det har vi redan pratat om. Då mellan USA, Israel och Iran. Magnus Rantorp och Christer Schweir heter han. Var här då. Christer Schweir var ju också i radion för övrigt, gjorde en fantastisk insats som har många pratat om. Jättekul att Public Service har plockat upp honom. I tisdags var det mycket intressant. Maria Mindhammar, GD för Migrationsverket var här. Vi pratade om tonårsutvisningar och spädbarnsutvisningar. Hon redde ut det bra tycker jag, och hon kom också med en del kritik faktiskt mot hur medierna skildrat dem i vissa fall, så det är möjligt att de får peta på sig då med dum mediekritik, men väl värt att lyssna på. I onsdags pratade jag med Fredrik Segerfeldt från Tankesmedjan Timbro, och det var så där härligt mysigt när två svenska 70-talistmän får börja prata om sin uppväxt i DDR i Sverige. Ni kan ju tänka mig liksom den här Monty Python-sketchen For Yorkshiremen. Det är liksom, det var värre än så liksom, att vi hade en halv tv-kanal och allt som sändes var sydslovenska dockfilmer på serbokratiska, och vi hade en chipsmak och det var flårskölj. And when you tell your young people that, they won't believe you. Du är lite tvungen för mina där, men we heard it tough. Ja, vad hade vi mer? Jag hade mer skämt där. Jo, vi började varje dag i skolan med att göra armhävningar och sjunga Internationalen. Därefter fick vi lajva indiskt kollektivjordbruk fram till lunch. Vi hade 150 FN-dagar varje år då vi tvingades enbart äta ris, ulandsris. Ja, och så fick vi då se propagandafilmer från Vietcong på roliga timmen.
Igår, nu vi trycker på knappen så här publikskratt.
Ja, för ni skrattar inte någonting. Igår träffade jag riksrevisor Kristina Gellebrandt Hagberg. Det var väldigt intressant också. Riksrevisionen har skrivit en rapport om infiltration av myndigheter. Det är ett ämne som är då mycket allvarligt, och det fanns en hel del oroande uppgifter som hon kunde berätta, framförallt från kriminalvården som ju växer snabbt just nu, men det fanns många aspekter hon tog upp där, väl värt att lyssna på också tycker jag. Vilken blandning, där saknades varken serve, volley eller smash. Oinspirerad sån idag. Vi ska gå vidare, och då har det blivit dags för mitt favoritmoment, det vi kallar svar direkt. Av alla sinnessvaga moment i den här podden som vi har spottat ur oss genom åren, så är väl det här den hiss som har stannat längst ner. Ingen vet dess mening, än färre dess riktning. Och då ska vi inte tala om dess bakgrund som är helt försänkt i det debila mörker som föregick den första mänskliga deduktionen en homo habilis plockade samman på välden i led i någon form av antagonistisk plan för att hinna först kadavret i kamp mot andra och mindre evolutionärt lovande asätare. Det kommer gå till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattar beslut för mina kollegor, och de ska olika förklara om de är för eller emot eller om de säger ja eller nej. Och snabbare än Paulina Neuding slukar en semla ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja. Men det är inte möjligt.
Nej, det är faktiskt inte möjligt. Men, nyhet. Vi ska testa att föryngra momentet idag. På marknadsavdelningen är man lite orolig över att vi missar kidsen här, när fyra 70-talister, tre 70-talister och en 80-talist sitter och pratar Brainpool varje vecka. Därför ska vi idag inte svara för eller emot och inte heller ja eller nej, utan ick eller inte ick. Ah. Har ni hört talas om detta?
Ja.
Ick är alltså dåligt. Det är en kille som har matlåda. Ja. Inte ick, det är bra. Det är en kille som har rikskuponger och kan bjuda på mat. Är ni med? Man gillar det. Alltså.
Det är en dubbellegation, alltså. Ja. Då blir det bra.
Då börjar jag så här. Försäkringskassan ska få brottsbekämpande befogenheter. Ja, det föreslår en ny utredning som har överlämnats till regeringen. Detta för att mer effektivt kunna utreda och bekämpa bidragsbrott. I befogenheterna ingår att verkställa vissa tvångsmedel när det inte finns behov av eller risk för våld, såsom exempelvis olika typer av beslag men också husrannsakan. Ja, mer befogenheter av den här typen i Försäkringskassan. Är det ick eller icke-ick? Jag vill ha svar direkt.
Icke-ick.
Icke-ick. Alla tycker det här är bra.
Mm, absolut.
Paulina, varför? Du ser ingen oro med att Försäkringskassan får såna här grejer?
Nej, det är bara bra. Det låter rimligt.
Mm. Tove, du också?
Man ska alltid vara medveten om att alla system kan missbrukas, så även kontrollsystem. Men jag förutsätter att man tänker efter vad man gör och tar det säkra för det osäkra.
Tre inte gick på det. Vi fortsätter. Civilminister Erik Slottner har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om incitament för lägre skatter i kommunsektorn. Har ni hört talas om detta?
Nej.
Där föreslås bland annat ett nytt system där kommuner och regioner får en premie över 3 års tid om de sänker skatten. Om skatterna däremot höjs föreslås en avgift som ska betalas under 3 års tid. Så tycker utredningen, vad tycker vi? Statliga premier och avgifter på kommunerna beroende på deras skatter. Är det ick eller inte ick? Jag har svar direkt.
Icke ick.
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 Peter, du är skeptisk.
Ja, alltså gungar och karuseller. Så, förstår jag det rätt att om en kommun sänker skatten så ska de få en premie som staten har tagit in från medborgarna via någon annan väg?
Ja, rimligtvis blir det väl så.
Ja, det låter väldigt onödigt.
Ja, okej. Tove, du känner samma sak?
Mm.
Ja. Hörrni, det här med ick, det var inte riktigt värdigt, va? Ska vi skippa det?
Ja, tack.
Mm. Ja.
Så att det här momentet kan bli värdigt igen.
Låt oss äga vår ålder.
Precis. Det var nästan lite ick att köra ick, känner jag där. Vi tar bara en till.
Jag kommer ta med mig matlådan nästa gång.
Det här är allvarliga saker. Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ska stängas, är det planerat. Detta har Världskulturmuseerna bestämt efter att ett annat museum, nämligen Etnografiska, har fått en hyreshöjning på 57% av statens fastighetsverk. Stänga museer för att staten ska få in sin hyra. Är vi för eller mot? Jag har svar direkt.
Mot.
Peter?
För.
Mm. Ja, du är ju lite odd man out, Peter. Varför? Tycker du okej?
Okay? Jag vet.
Okay.
Han ville skapa dynamik.
Nej, men okej, ni vet det här. Statiska fastighetsverk har ju då marknadsmässiga avkastningskrav. Och de ligger ju på fina adresser. Man kan få massor med pengar för det här. Men det kanske blir lite ena handen tar och ena handen ger. Eller vad säger du, Tove?
Ja, men så är det. Och ja, det här får man nog titta närmare på. Här skulle jag då vilja säga att det finns ju ett annat alternativ än staten för kulturen. Och jag vet, en av de ändlösa diskussioner vi någon gång hade om detta i liksom sociala medier, så tror jag faktiskt att det var Magda Gad som, apropå att man skulle införa avgifter på museer, då protesterade genom det genom att säga, men har ni tittat i New York, där är det ju gratis entré. Ja, varför då? Inte för att staten går in och pyntar det, utan för att det finns samarbeten långsiktiga med stiftelser och privatpersoner och mecenater och allt vad det är. Och det är det man ska försöka sträva efter, så man kan få en långsiktig, hållbar försäkran att museer, som ju är väldigt viktiga inslag tycker jag i samhället, kan fortleva och inte vara utlämnade till de politiska beslut på det sättet som man är idag.
Mm. Tack för det.
Jag fick precis en idé.
Ja.
Om de här vackra museerna lägger ner, så kan det öppna skolor.
Ja. Precis.
För det är ju, de kommunala skolorna, kommunerna har ju, sitter ju på möjlighet till detta. Vi ska vidare. Och då har blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Nu byter vi Inferno mot, om inte Paradiso, så i alla fall Purgatorium. Så ta din Vergilius hårt i handen så börjar vi klättra upp för kunskapens torn, detta Jerusalems antipod, och hoppas att inte förvirringen i Babels dito som väntar. Vad betyder då denna lärda utveckling i praktiken? Jo, vi ska kontrollera vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis ägnat 1 timme, 7 minuter och 43 sekunder åt att tycka åt. Det är lätt att säga bomba Iran, det är svårare att peka ut Irans största insjö på en karta ungefär. Ni där hemma i lurarna kan också vara med och peka ut, och går det bättre för er än vad det gör för Mattias? Nej, Mattias är inte med. Paulina, Tove och Peter, då är ni... Ja, jag hade ett skämt om salthalter i Irans insjöar här, så då är ni saltare, men framförallt smartare än en ledarskribent. Men jag måste ju börja gå igenom mina manus bättre. Sådär. Och då tycker jag att ni omedelbart, lik blåsippan ute i backen, ska börja gå utan strumpor och skor. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill jag chansa innan jag läst färdigt frågan så får man det. Då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Fnissar du åt det där?
Det var tjejsfniss igen. Jag försöker bara vara snäll.
Alltså Dante och Alice Tegnér, det händer saker här liksom.
Ja, absolut.
Är det Alice Tegnér som blåser på?
Ja.
Det vet jag inte faktiskt. Mm. Hur gick det senast?
Hur gick det senast?
Ja, Peter vann. Nej, Tove vann. Nej.
Jo, jag vann.
Det var Tove som
vann. Tove vann.
Jag är lika förvånad som du.
Men nu så då, det är därför vi håller exakt samma uppställning den här veckan då, för att Peter och Paulina har ju inte kunnat sova riktigt efter det där. Är ni redo?
Ja.
Vi har pratat vackra och fula skolor. Några frågor om skolor. Jag söker nu namnet på några kända just svenska skolor. Detta gymnasium är Göteborgs största, ligger centralt i staden. Jag anade sedan 1600-talet och blev omtalad i samband med kravallen. Tove var först.
Hvitfeldtska.
Just det.
Det är sant, Hvitfeldtska skolan och Hvitfeldtska gymnasiet. Denna skola är Nordens äldsta. Här sträcker sig anarna tillbaka till 1085. Kan jag tro att danskarna var inblandade här. Det är inte kungariket Sveriges äldsta, men det är inom våra gränser nu. Tove?
Katedralskolan i Lund.
Ja, absolut. Går en poäng till. Detta gymnasium i Stockholm, inte Skatteskrapan, är också ritad av samma arkitekt. Skolan invigdes 1968 och är döpt efter det gamla namnet på Södermalm. Samma arkitekt som Skatteskrapan ligger bredvid gamla namnet på Södermalm.
Ligger bredvid gamla namnet på Södermalm?
Nej, namnet, döpt efter gamla namnet på Södermalm, ligger bredvid Skatteskrapan.
Peter?
Är det Åsegymnasium, säger ni?
Det är inte Jepp på det här, men du får rätt. Det är helt sant. Vi lämnar skolorna. Vi har pratat Iran. Nu söker jag namnet på en av antikens mest kända persiska härskare. Han invaderade Grekland på 400-talet före Kristus, men besegrades i sjöslaget vid Salamis år 480. Vem är denna kända persiska kung och krigare?
Paulina. Jag blandar alltid ihop de där tre som var efter varandra, men Xerxes.
Det var helt rätt, snyggt. Xerxes har också gått i svensk popkulturhistoria som namnet på en ungdomsserie i SVT från 1988. Vem spelade huvudrollen som den nutida Xerxes? Peter?
Den spelade huvudrollen som den nutida... Jaha, Benny Hag.
Det var rätt. Då går det också upp på 2 poäng. Benny Hag, han gav sig 2009 in i politiken och grundade ett parti med begränsad framgång, men han fick i alla fall 65 röster i kommunfullmäktigevalet i Nacka 2010. Det gjorde att Kristdemokraterna gav bort en ersättarplats i fritidsnämnden till partiet för man tyckte om det så mycket. Vad hette Benny Hags parti?
Det har någonting att göra med hans alkoholproblem.
Ja, det hade alkoholpolitiskt fokus, ska säga, det här partiet. Och KD tyckte det var så bra så att de liksom gav bort en ersättarplats för att göra tummen upp. Liksom.
Ja, men jag gissar då. Nykterhetspartiet.
Nej, det var fel. Någon annan som är chansen, men ni är ju rätt härad.
Tove, det hade varit väldigt roligt. Jag bara kastar bort det på ett dåligt skämt. Om det hade hetat typ 3,5. Eller hur?
Ja, det hade varit väldigt roligt. Nej, det är faktiskt så enkelt som Spritpartiet heter det.
Mm-hmm.
Det kostar att Peter och Tove leder med 2 poäng vardera. Paulina skugga på 1. Vi fortsätter med Iran. Vi pratar här kriget mellan perser och greker. Då utkämpades också slaget vid Thermopyle, odödliggjort både i historieskrivning och kultur. Vem skrev om Thermopyle i vårt hjärta år 1941?
Paulina. Hjalmar Gullberg.
Det är helt rätt. Minns du vad dikten hette också?
Vad sa du?
Minns du vad dikten hette också?
Det är ju den om Karin Boye.
Ja, en av de starkaste verken.
Där man får liksom gå sönder. Den heter...
Död Amazon.
Död Amazon, ja.
Mm. Tyska trupper har enligt TT närmat sig Thermopyle, Greklands lås. Det är snart dags för Persis nyår. Vad heter det?
Paulina. Novros.
Mm. Och där går du plötsligt upp i ledningen. Mm. Vad är det som händer? Det är otroligt idag. När infaller det persiska nyåret? Det är ganska snart, men exakt när?
Paulina. Vad heter det när det... när solen
går ner bakom Engströms dass och gäddorna leker
i vikar
vass.
Dagen och natten är lika lång.
Ja, du får rätt för det. Det är våragrämningen du menar.
Ja, det var ordet jag sökte, tack.
Snyggt. Det är den 6 mars idag. Lite frågor om detta skickelsedigra datum. Det är Ghanas nationaldag efter självständigheten från Storbritannien 1957. Vad heter Ghana som koloni? Det heter inte Ghana. Det heter något annat mycket bekant i.
Ghana som koloni. Paulina. Var det inte så att hela den där regionen hette Benin innan Benin blev Benin?
Nej, det var inte det jag tänkte på. Utan det var inte så det hette heller som koloni.
Nej, då tar jag tillbaka.
Nej. Peter, du såg ut sugen ut och chansa. Det hette faktiskt Guldkusten.
Ja.
Så heter det.
När man kommer till Guldkusten i brädspelet Den försvunna diamanten, då gäller en särskild regel. Vilken då? Vad händer på Guldkusten?
Paulina. Man behöver inte slå tärningen för att vända brickan.
Nej, så är det inte. Bra gissning. Ja. Det visar att du kan spelet.
Jag kände det.
Ja.
Oh, det var för länge sedan jag spelade.
Ja. Nej, det är så att man får, hittar man en ädelsten där får man dubbelt så mycket pengar för det.
Det hör man på namnet.
Precis. På söndag är det 8 mars, det har vi konstaterat, internationella kvinnodagen. Sveriges jämställdhetsminister heter ju förstås Nina Larsson. Jag tror att hon själv är en trogen lyssnare av den här podden faktiskt. Men vad heter hennes närmaste företrädare på posten som jämställdhetsminister?
Paulina. Brandberg.
Ja, Paulina Brandberg.
Mm.
Oj. Ebbe har namnsdag idag.
Nu ser Paulina så obehagligt självbelåten.
Ja, hon sneglar på protokollet och ser att det börjar bli ointagligt.
Nej, men Peter, det finns tid att jobba. Ebba har namnsdag idag. Vilket socialdemokratiskt bokförlag var Ebbe Karlsson chef för mellan 1980
Tove.
Och 1990?
Tiden.
Ja, helt rätt. Ja, 3 poäng. Kunde det? Tidens förlag gick ju inte så bra. Och 1985 togs det över av ett annat folkrörelseföretag. Ett reklamföretag mest känt för sina storbildstavlor. Vad heter detta socialdemokratiska annonsföretag? Det stod alltid längst upp på de här trekantiga storbildsgrejerna, storrätt ord.
Jag har ingen aning om vad det är för trekantiga.
Nej, det kanske inte finns kvar. Det fanns så här trekantiga storbildstavlor på stan förut.
Oh.
Peter, du kan din reklamhistoria? Nej.
Eller det här... tycker jag att jag borde kunna.
Ja, men... det här kommer att grämma mig.
Nej.
Det heter Are.
Are.
Mm.
Hörrni, vi ska avsluta med musikfrågor. Paulina leder med 5 poäng. Tove har 3 poäng. Peter har 2 poäng. Och när jag googlade runt efter gymnasier så fann jag att vi har många fina gymnasier i Sverige i svenska småstäder. Så jag tänkte ställa några frågor om småstäder. Jag ska bara spela låtar som utspelas i svenska småstäder eller mellanstora, för att jag räknar allting utom de 4 stora som småstäder då. Och jag vill helt enkelt veta stadens namn. Är ni med?
Mm. Mm. Lärde mig allt jag vet, men folk i stan där jag bodde sa hon var sjuk eller så, att hon var missanpassad, men hon var för stolt för att höra på. Hon bodde på fel sida älven i en nedlagd mjölkbutik. Jag var hennes unge älskare från Stallbackas bilfabrik. Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 60.
Ja, ni hör ju säkert vem det här är. Vad är det för stad?
Det ska vara Bruce Springsteen på svenska, låter det som.
Peter, du hör vem det är?
Det är Peter Lemark.
som kommer från?
Ja, var kommer han ifrån? Jag trodde att han var från
fel sida älven, hörde vi där. Stallbackas bilfabrik. Vad kan det här vara för någonstans?
En bilfabrik.
Miriam Bryant kommer ju om älven när hon är i Stockholm.
Ja.
Det är väldigt roligt.
Nej, det kan inte det här.
Alltså, det finns ju... Ja, nej, jag säger Karlstad. Han har ju ingen dialekt, men jag säger...
Nej, han är inte Karlstad. Peter, vill du chansa i alla fall?
Ja, men... Trollhättan.
Det är helt rätt. Trollhättan.
Mm-hmm.
Yes.
Där finns det både bilfabriker och älv som ni kanske känner till. Just
det. Ja, det var det som saknades i Karlstad med bilfabriken.
Vilken stad är det vi hör så vackert besjungas här?
Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann. Om flickor, om fotboll, om liv.
Ja, det här var ju riktigt svensk småstadsromantik, det hörde ni liksom. Vilken stad är det som hyllas här?
Grand.
Hörde ni vem som var som sjöng? Mm. Han kommer faktiskt inte från den här staden, han som sjunger. Det är Gunnar Wiklund.
Tove, jag känner man måste chansa. Alltså, jag tänkte bara så här, är det här någon så här hyllning till Birger Sjöbergs lilla Paris? Jag tänker Vänersborg.
Ja, det är vackert tänkt, men det är inte så.
Men Paulina, ja. Med småstad, Göteborg.
Jag sa att det inte var en av de fyra stora, men det var väldigt roligt.
Hon bara bitchar här.
Peter, vill du chansa? Kände du någon känsla liksom för stan där alltså?
Nej, jag var grand.
Nej, svaret är då...
Jo, men jag... Hudiksvall.
Ja, du är nära. Alltså, min pappa skulle bli mycket besviken på er. Det är hans hemstad Östersund som blir sjungs.
Ja.
Peter väntar fortfarande på Warner Dice. Vi får se ifall det blir det här i den sista. Vad är det då för svensk stad som besjungs här?
Spårvagnarna kör i kapp nedför Drottninggatan. Gubben i sin silverfrack tänder morgonbrasan. Du och jag är samma sort, fast jag är lång och du är kort.
Paulina är först.
Ja, men spårvagnar, är det Norrköping då?
Ja,
det måste ju vara det.
Det är samma som förra veckan.
Samma fråga. Alltså. Och det fanns, det, eftersom det inte var Göteborg. Så.
Ja, precis.
Precis. Och vem var det som sjöng, Peter?
Magnus Johansson.
Ja, precis. Norrköpings son. Tyska torget kommer ju senare. Det är ju där det står en blåsorkester och värmer som är akvavit.
Mm-hmm.
Då var vi klara och det innebär att Paulina tog hem en guldkustskimrande seger här med 6 poäng. Peter och Tove skuggade på 3 vardera. Stort grattis Paulina.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Bra.
Då måste ju det betyda att poängmässigt så är Paulina dubbelt så smart som 2 andra ledarskribenter.
Ja, eller lika smart som er 2 tillsammans då. Mm. Peter är riktigt sur nu. Peter har torskat musikfrågor nu. Han är riktigt bitter.
Jag ser det på
honom. Ja, jag trodde att Trollhättan-frågan var en sån här guldkustfråga där man fick dubbelt så många poäng.
Men Peter, erkänn att du satt och väntade på Warner Dice hela tiden och skulle svara Skellefteå.
Nej, jag väntade faktiskt på Helge Nortelje med Markus Krunegård.
Den hade ju varit... Han har gjort några Norrköpingslåtar apropå Norrköping. Men Helge... Det hade varit överkurs, Peter. Jaha, hur känns en sån här seger, Paulina?
Fantastiskt.
Ja, vad roligt. Gå in i helgen med bra känsla.
Jättebra. Hur många semlor blir det?
Ja, men jag tänkte faktiskt att man skulle fira lite.
Nu har du förtjänat.
Gud, vad vi håller på länge då.
Får jag ställa en fråga? För jag vill inte förstöra stämningarna inför frågesporten.
Nu kommer något småaktigt här.
Jag såg i början av frågesporten att du stack till Paulina en lapp.
Va?
Ja, nej, men det var en översta...
Jaha, du visar upp det här för rad. Det är för att hon sitter och ritar små grejer här som jag drog bort över
smålocket. Men det är precis det här beteendet som gör att jag inte vill att Peter ska vinna.
Ja.
Det är så här.
Fast inte vill att han ska förlora, för det är då han blir så här. Vi borde låta honom vinna så vi slipper sådana här små
artigheter. Ja, fast jag vet inte. Ja.
Det står SVD på hennes lapp kan jag avslöja som sitter här i studion.
Tove, kom ihåg att förra gången sa jag till när jag avbröt att jag skulle ha en minuspoäng. Jag kör fair play.
Ja, det var
jättebra ädelt. Att du börjar med det.
Återigen, Tove, det här var allt jag hade bjudit på idag. Är vi nöjda med det?
Ja, vi är mycket nöjda.
Stort tack Tove Livendal för att du medverkade idag.
Tack Andreas.
Stort tack Peter Wemblad för att du medverkade idag.
Ja, här var jag sista gången.
Stort tack Paulina Neudin för att du medverkade
idag. Tack, det var jätteroligt att få komma hit.
Vi ska avsluta med att påminna om ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Gå in och testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. En sån får ni just nu helt gratis om ni går in på svd.se/testaledare. 2 månader får man där alltså, och då ingår tillgång till samtliga artiklar på svd.se förstås, tillgång till samtliga poddar. Dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack till er som har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.